Du lyssnar på Tyresöradion 91,4 och nu kommer nummer 10 i serien Tyresö under en föränderlig tid med Göran Magnusson och mig, Gunnela Grell Lundgren. Varsågod, Göran.
Vi har ju pratat om ett antal torp och gårdar här runt Tyresö centrum. Ett som vi inte har nämnt alls, det är Rotvik.
Just.
Och Rotvik, det ligger ju också på vägen ifrån Tyresö centrum ut mot slottet. Ju. Och det ju, finns ju kvar Rotvikshuset och ligger på vänster sida vid busshållplatsen Rotvik.
Och det är ett ganska stort hus med mycket fin snickarglädje.
Ja, och det finns ju också lagårdshusen kvar där, så att det finns ju hästar på det här stället. Och det ligger ju precis i anslutning till Öringesjön, ena viken där. Och det här är ju ett ställe som har varit bebott sedan 1620-talet. Och likt de här, precis den här torpan som alla andra torpar, så har de ju fått göra sina dagsverken på Tyresögodset. Så att de hade också utöver dagsverken och kvinnodagsverken, så fick de också göra jondagsverken. Så att de hade alla tre sorternas dagsverken.
Vad är det för skillnad på jondagsverken?
Skillnaden är att mansdagsverken, det gjorde torparen själv. Kvinnodagsverken gjorde ju frun. Och jondagsverken, det gjorde barna. Eller någon gamling eller det som tillhörde torpet. De var jorden.
Hur mycket mark tillhörde Rotvik?
Ja, det är ungefär samma storlek på alla de här torpen. En 7-8, kanske upp till 10 hektar. Från mellan 5 och 10 hektar har väl de flesta legat på.
För det ser ju rätt stort ut det där huset.
Ja, huset ser stort ut och... Det, där kan man nog säga att omkring 1800 så ägdes Tyresögods ut av Koskäll. Och Koskäll...
Är det ett namn?
Ja. Koskäll, han skänkte en summa pengar till skolungar. Så att det fanns ett stipendium som delades ut till skolbarn ända till 1960 som hette Koskällska stipendiet.
Jaha.
Och barnen skulle då ha anknytning till godset. Den här Koskäll då, när han hade dött förresten, så såldes bland annat, han ägde Kumlagård då ju under sin tid, så han, änkan sålde Kumlagård då. Men i vilket fall, Rotvik här då, vad vi har förstått i papperna, så är Uddbygårds huvudbyggnad byggt omkring 1800. Solberga är byggt omkring 1800. Bollmoragård huvudbyggnad var byggt omkring 1800. Och förmodligen även Rotvik och Öringe, som var stort hus också. De är nog byggda utav Koskäll, alla de här fina husen. Ända tills jag motbevisar så tror jag på det. Och det är alltså han som lyfte upp bostäderna, för att man ser då i de här boningshusen att det var just omkring det här 1800, en bit in på 1800, som det boende i de här kåkarna ökade kraftigt. Vilket tyder på alltså att det blev större hus, man kunde bo flera i dem och sånt.
Och fick fler barn kanske?
Ja. Eller de fler bodde hemma. Så att det verkar som att det är han som har de här tvåvåningshusen som har kommit till. Det verkar som det var Koskäll som ligger bakom. Kring 1800 då är de byggda.
Sa du att det ägdes utav Koskäll?
Ja, alla torp, hela godset ägdes utav Koskäll då på omkring 1800.
Alltså hela Tyresögodset?
Ja, med Kumlagård och alltihopa.
Jaha, det var så. Han ja. Vet du något mer om...
Koskäll?
Ja, jaha, eller Rotvik.
Ja, det torpet upphörde att odlas omkring 1920. Ja, det är inte, var inte lönsamt längre där. Kalle Rotvik pratar man om. Och han var väl den som bodde där senast, alltså som hade någonting med jordbruket att göra. Sen var det under min barndom, då bodde det i det här stora huset sådana som jobbade med helt andra grejer. En bror till Ragnar i Krusboda som hette John bodde i det där huset till exempel, en utav lägenheterna. Det var flera lägenheter i huset.
Jag vet ju vem som bodde där till för 2 år sedan, tror jag. Det var en textilkonstnär, eller vad jag ska kalla henne. Hon designade och sydde kläder under namnet Pirjo. Och det var väl vad hon hette också, men hon hade även ett efternamn. Och hon hade tidigare varit verksam i Enskede.
Ja.
Hon och hennes man ägde hela Rotvik.
Ja. Ja.
Och de bodde i det stora huset och i ladan hade hon sin syateljé och utställning eller butik kan man säga. Väldigt trevligt. Och de hade hästar och hönor av alla möjliga olika raser. De var väl 7-8 stycken hönor och hon hade namn på allihopa och de värpte jättesmå ägg. Så där har jag faktiskt varit ganska många gånger.
Det där torpet ägdes av kommunen. Och när de skulle bygga strandskolan.
Då stod det ett hus i vägen.
Och de hade en hästpub i de här familjen då när de bodde vid strand där. Sedan när de löste kommunen in det där huset då för att bygga Skärsta. Och då fick han köpa Rotvik. Och då byggde han det andra huset, nya huset på Rotvik.
Det kommer jag ihåg när det byggdes. Ja. Det var mycket skriverier om det där.
Ja, det kanske det var. Och i vilket fall, det tog död på honom. Han var duktig jobbare och väldigt trevliga bägge två där. Erik umgicks lite med dem där. Och i vilket fall så, det blev skilsmässa av det. För att han gick i väggen helt och hållet med det. Han skulle bygga, rusta det gamla och bygga det. Hon ville inte bo i det gamla huset, frun. Dottern köpte en villa och flyttade upp till Västmanland. Vad heter det här fina konditoriet som brann nu?
Elsa Anderssons. Ja, till Norberg.
Till Norberg flyttade dottern upp med sin man och familj. Och då flyttade mamman efter dit upp. Det här är en historia helt annan.
Ja.
Men då flyttade hon i en lägenhet där. Och sen en dag så kom mamman och gick in och för trappan. Och då kom det 2 hundar rusade uppifrån och högg tag i henne och sletna ner för trappan. Slet sönder kläderna och betna ordentligt. Och hon hamnade utanför huset så hon skrek ju på hjälp. Och då kom det några jobbare som sen kunde ta hand om henne. Och hon blev ordentligt tilltygad utav hundarna. Och kärringen som ägde hundarna blev förbjuden att ha hundar sen.
Kände hon den människan?
Nej,
då?
Inte alls.
Vad skulle hon göra där uppe då?
Ja, hon skulle hem. Men hon, du vet, hon var nyinflyttad väl?
Jaha.
Och hundarna kände väl inte igen henne heller då?
Nej, och vad gräsligt.
Ja, det där att hon blev väldigt illa med faren. Nu sen när jag träffade henne sen och så att hon är väl bra ifrån det, men och hon var förbannad för att sen, du vet, fick hon ju inte ha hunden där kärringen då, men hon jobbar visst i parkförvaltningen och då hade hon hund med sig, men det var ju inte hennes hund. Så hon hade ju hund förbaskat ändå, men du vet, det var inte hennes hund då.
Nej, så det kunde de inte sätta åt henne.
Nej, det verkade så då.
Ja,
att,
ja.
Men hon förbjöds att ha hund, men det där var ju...
Ja, men den där Pirjo, hon stängde sin verksamhet i Tyresö men byggde upp en ny i Dalarna.
Jaha.
Någonstans vid Siljan.
Ja.
Och hon har också en butik på Nytorget. Men det här senaste året så har det bott en familj där som bor i USA, i Kalifornien. Och mamman är svenska och uppfödd i Tyresö. Så hon och de 4 barnen har bott i det här huset under 1 år för att barnen skulle få gå i svensk skola.
Jaha.
Men nu har de flyttat tillbaks.
Det är alltså för att det köptes ju då en familj där som sålde det. Och sen var det väl då möjligtvis hon Pyr, eller om det var hon som köpte från början utav de här som då separera. Och sen har du, bodde det ju en som sålde för 2 år sedan.
Ja, men det är väl Pirjus.
Det tog lång tid för dem att sälja.
Väldigt, väldigt lång tid. Ja. Och när det var nästan klart så fick den familjen som skulle köpa det inte lån.
Nej.
Så det gick i stöpet. Sen köpte kommunen.
Nej, för att sen köpte någon annan.
Nej, Svensk Fastighetsförmedling tror jag står det.
Ja,
på det, skylt
ja,
där.
De har kontor där. Ja. Mm. Nej, så att jag var med den här tidningen, magasin, Tyresö magasinet. Var jag dit en gång med den skribenten och en fotograf och bara få fotografera för hon skulle ju skriva någonting. Så att då var jag dit och pratade med den som ägde det. Då hade han inte sålt. Nu är vi, som sagt, har det något nytt då?
Ja, jag vet inte vad det är just nu.
Nej. Nej.
Det var Rotvik det.
Ja, det var Rotvik det. Det var det det.
När nya fattighuset byggdes 1943 hyrdes lägenheterna i Karolinahemmet ut. Bland annat till posten.
Det var poststationen för Tyres, den här Tyresdelen. Den fanns då i Karolinahemmet och här bodde då postmästaren. Och sen kom den så småningom också på 60-talet att bli kafé i Karolinahemmet. Det var ju flera lägenheter så att säga, Karolinahemmet. Så här bodde då ett antal olika familjer. 1966 så eldade man upp huset. Utav någon anledning. Det var ju så att det fanns ju de som ville hyra det här för att ha ateljé i huset. Men det fanns andra som inte ville ha det fattighuset kvar. Och då försvann det. Däremot så finns det ytterligare ett hus i närheten av slottet och det är Edinsborg som ligger då på vägen om man kör Breviksvägen och fram och sen åker in mot Handelsträdgården så ligger det ju ett rappat gammalt hus på vänster sida.
Ja just det, vad heter det sa du?
Edinsborg.
Edinsborg.
Ja. Och det här är en backstuga, den finns noterad redan på 1770-talet som fiskarstugan Edinsborg. Och det här, den här koken har ju bott då väldigt många olika familjer i som har arbetat och dels lösarbetare och en del har arbetat på gård eller slottet och så vidare. Här bodde skräddare och här har det bott telegrafisten då för tegelbruket bodde här ett tag och så vidare. Men på, när man kom in på 1900-talet så var det bostaden för jägare på godset. Han bodde ju här och hade då sin hundgård som var där på kanten. Sen nu för ett par år sedan så kom ju ut försäljning och igen och då blev det ju sålt till privat ägare och tomten är ju uppstyckad nu. Men under många år så bodde ju också en utav familjen Willicks i den här kåken då. Och de ägde ju då huset och det var de som nu sålde det vidare.
Ja. Du, jägare sa du, vad jagade man för någonting? Var det sjöfågel eller vilt?
De jagade sjöfågel, skogsfågel, rådjur och älg och hare.
Ja, det fanns det mesta här.
Ja, då. Så att det var gott om djur och de hade, det fanns tjäder och så vidare också. Man jagade morkulla så att det fanns ju olika fåglar. Och i och med att Nordiska museet då fick slottet och lilla Tyresö det, så hade ju då Tyresögodset inte någon lokal kvar för att ha kontoret i. Utan då blev man ju tvungen att bygga ett eget och det gjorde man ju då ett rappat hus som ligger mitt emot den gamla mot affären uppe vid hörnan utav Tyresövägen och affären och dagiset som ligger där, vad det nu heter,
Slottsvillan
heter det. Men det borde inte heta Slottsvillan utan borde heta Funkis, för så heter kåken från början.
Ja.
Men man ska ju döpa om allting. Så att då kom man att bygga det här. och kontoret, och det var ju förvaltningskontoret då, och det var ju därifrån man sålde alla tomter och sånt så småningom. Och när det så kom att upphöra så blev det ju ett hyreshus med bostadsrätter i, och det är ju det det fungerar som idag. Men från början då när man hade byggt det här huset så var ju det brandstationen för Tyresö-delen. Det fanns ju en brandstation uppe i Kumla-delen och ett här i Tyresö-delen. Och brandbilen för Tyresö-delen, den stod i den här byggnaden då. Sen har vi ett par stycken torp till som finns nämnda. Och redan 1409 i de allra äldsta handlingarna som tar upp de här gårdarna och torpen i Tyresö, så finns det omtalat Pelle Fiskares torp. Det, vilket topp det menas med, det har vi ingen aning om. Utan det kan vara ett infosjöfiske och det kan vara saltsjöfiske. Det kan man bara spekulera i, och det ska vi inte göra i det här sammanhanget, vilket hus det menas. Sen fanns det också någonting som omnämns i husförhörslängden på 1670-talet som heter Kärringbrinken. Och det försvinner cirka 50 år senare. Och även det huset är vi inte klara på vilken det är. Och det kan vara så att den har hetat någonting annat innan Kärringbrinken, och sen kan det hetat något annat efter och huset fanns kvar. För att jag tror inte att det döptes från Kärringbrinken från början. Var det någon kärring? Vi ska komma ihåg att kärring, det hette, var ju kärring från början, kär.
Käresta.
Och där vet jag ju min lärare Artur Bjerregård som var skåning. Han kom till Tyresö och sen när han stod där uppe i lärosalen och tittade ner så var det en kvinna som gick nedanför på vägen. Och då sa han, vad är det för kärring som går där? Och det blev hus i helsike för honom, för att folk i Tyresö sa inte så om damer, utan de trodde ju att det var kärring han stod och sa.
Ja.
Det där berättade han oss för oss elever.
Språkförbistring.
Ja, det hade olika betydelse ja. I Skåne och Tyresö.
Ja.
Och hur betoningen var.
Mm.
Så, att, så kan det vara.
Nu kommer vi till en ny inspelningsdag.
Välkommen Göran Magnusson. Nu är det dags igen.
Ja, först får jag väl tacka i det här fina vädret du bjuder på idag. Det är ju tacknämligt att sitta här ute i den här altanen och njuta av det.
Har jag fixat bra va?
Ja, det har du faktiskt lyckats med det här. I din fina trädgård. Men idag tänkte jag vi tar och går över strömmen efter vatten, höll jag på att säga. Går över strömmen och besöker gårdarna på andra sidan Gammelström. Där har man ju ett antal numera nedlagda torp som har legat. Och först och främst kan man väl kanske börja med den största gården som har legat på det här området. Det är Rundemar. Och det är också den äldsta gården på den här kanten. Och den är omtalad redan då i 1409 bland de här andra gårdarna som då i det här första pappret där som upptog ett antal gårdar.
Den ligger i kanten på Arbysjön, en av vikarna kan man säga va?
Den ligger så att säga ja, i Nyforsvikens kant, Rundemarsviken.
Så passerar man Nyfors på land så går man upp för en jättebacke och följer till vänster lite grann. Ja. Och sen stigen fram där och så ligger det på vänster sida.
Det stämmer. Den här gården då, eftersom den är då 1409 ihop med Alby, Udby, Gimmersta och Solberga, så kan man ju då konstatera att detta är den väsentliga första delen utav Tyresö som blev bebyggt. Och vi har också Raksta som ligger där i kanten. Och det var alltså här man slog sig ner till att börja med. Sen finns det ju några ströställen på Brevik och Kumla och det här. Men här runt Arbysjön så var det ju, visade ju att det var här man först slog sig ner och i en mera samlad trupp. Och när det gäller Rundemar så har ju det varit en stor gård. Det var på cirka 35 hektar när den var här på 1900-talet.
Men det fanns väl ingen åker där? Det är mest skog, tycker jag.
Ja, det är ju så att omkring 1880-1890 dikades förmodligen övre kärret ur och torrlas. Det som idag är en vattenintäkt igen, att en bassäng där uppe, Mosse, som ligger en bit ifrån Rundemar, är på vägen mot Racksta, typ åt det hållet så att säga. Det är en fågeldamm idag.
Ja, just det, där är det is när man åker skidor, det kommer jag ihåg. Då, nu vet jag vad du menar. Ja, bara en liten bit ifrån gården.
Ja, det är bara en bit ifrån gården.
Ja, några hundra meter.
Ja, det är, ja, man ska över det där Sanka hålan först och sen är man där uppe på en gång. Där låg ju också en lada ända fram på 1940-talet. Röda ladan som man sa. Den här, själva den här mossen där, den... Vad vi förstår så blev den utdikad omkring 1880-1890. Det var ju många sådana här mossar och det i Bollmora och så vidare som det skedde så med då. Man torrlade sjöar och så vidare i den här tiden. Och sen har ju den blivit vattendränkt igen genom att när Stockholms stad ägde den här på omkring slutet av 1900-talet. Torpen runt omkring, de fick göra sina dagsverk på Rundemar. Om man går ända framåt mitten eller början av 1800-talet så arrenderades det utav Abrahamsén på Uddby kvarn. Han som drev stora kvarnar nere vid Uddbyfallet. Och han hade, de arrenderade också så småningom då Rundemar. Så, och där bodde ju då jobbare på gården också. Sedan kom ju Abrahamsén att sonen att arrendera vid Nyforsfallet den verksamheten. Och då fortfarande så drev man då Rundemar som ett jordbruk till Nyforsfallet.
Är du på slutet på 1800-talet?
Det här är slutet... mitten och slutet på 1800-talet vi pratar om då. Sen på 1880-talet så kom det en annan arrendator. Då satte, först hade man från Tyresögodset en rättare på stället, Pettersson, där som sedan kommer arrendera Rundemar. Och som jag då nämnt tidigare så kom man sedan i arrendera Uddbygård, och då flyttade han till Uddbygård, men han fortfarande så arrenderade han Rundemar, och han arrenderade då också Spirudden ihop. Det var långa sträckor mellan de tre gårdarna han hade. Rundemar har varit ute på olika sätt. Pettersson, han hade sitt, behöll det här arrendatet till sin död fram till 1890-talet.
Hur den, han åkte mellan sina gårdar, var det på sjön då?
Man hämtade skörden på, oftast på vintern. Höt och sånt här, det körde man hem oftast på vintern ju. Men däremot så var man tvungen ju att plöja och så. Det gjorde man ju en annan tid än när isen bar. Och då fick man ju åka upp för den här förbi fallet i Nyfors och den vägen upp. Och den var mycket sämre på den tiden än vad den är idag.
Ja, det säger en hel del det.
Arrendatorn Persson kom då i början på 1900-talet. Så hade han ju tagit arrendet på hösten och så vidare. Sen han kom dit då 14 mars då och såg den här vinskänkarbacken som den heter. Den här krokiga branta backen där. Så då grät han, sa han. För att det var ju isgata ner för den här backen. Det hade ju så att säga smält, så att det var ju is. Och det fanns ju inga räcken. Utan man fick fira sig ner så att man inte skulle åka rakt ut i Arbysjön för stupet.
Vilket jobb.
Så att han berättade att han nästan grät när han fick se hur backen var när det var som värst. Och det var ju då i mars när man flyttade dit.
Ja, men de fixade i alla fall.
De fixade. Man lärde sig hur man fixade ner. Mm. För att jag menar, hästen hade ju ingen möjlighet att hålla emot.
Nej.
Och vagnen så de fick fira sig ner för den här kurviga backen. Idag är den ju retad lite också emot vad den var förr. Ja, man har svårt att tänka sig vilka bestyr det var på den tiden.
Och de gav sig inte, utan de gjorde det.
Ja,
de måste.
Och han var kvar på Rundeborg flera arrendetider ju, Persson. Så att han gav inte upp. Det var ju egentligen torparna då på Gränndalen, Kallberg och Uppsättra som gjorde dagsverken på Rundeborg. Men också troligen Flogmossen. Han gjorde väl förmodligen också sina dagsverk där, för det vet jag inte, men det utgår jag ifrån.
Karlberg och Uppsättra, de ligger en bit in i skogen ifrån Rundemar, mot Trollbäckshållet kan man väl säga.
Både ja och nej, för att om vi tänker oss, vi går över Gammelström, så passerar man ju först Uppsättra och sen Karlberg och sen. Men Kallberg ligger ju mitt inne i skogen.
Mm.
Men ändå i närheten av Albersjön ligger ju alla tre torparna.
Ja, någorlunda. Vad hette det tredje, sa du?
Gränndalen.
Ja, just det. Gränndalssjön finns ju där också.
Ja,
och Scoutstugan ligger det där.
Ja, där ligger Skansen där borta vid Scoutstugan.
Ja, just det. Ja, men då är jag med.
Ja, då är du med, ja. Mm. Sen kom just efter Persson då, som slutade 1939. Han kom i början på 1900-talet och var fram till 1939 då han slutade på gården. Och sen kom en som hette Tage Starkdik och var där till 1944. Då var det lite mer liv i luckan på gården, för att han körde till mjölkpallen uppe i Bollmora 50 liters paver, men det innehöll inte mjölk utan det innehöll lite starkare drycker. Och det där kom man ju så småningom på, eftersom de som hämtade de där flaskorna alltid var så jädra fulla när de kom till stan.
Ja, och flaskorna var tomma och de var fulla. Men du, hade han alltså sprit i stora mjölkflaskor?
Han tillverkade sprit.
I stor skala tydligen också.
I stor skala
då.
Och sålde till Stockholm.
Ja.
Det här var ju under motbokens tid, ska vi komma ihåg. Så att det var ju efterfrågan på det.
Ja.
Och då inte restauranger och så vidare. Så att han åkte ju dit på det.
Men det var långt att åka. Om man åker från Rundemar, då åker man ut till Visvasvägen.
Nej, det fanns ingen väg.
Alltså gjorde du inte, för det går ju idag.
Ja, just det. Men det är ju nygjord.
Jaha.
Utan man åkte över Nyforsfallet.
De var tvungna att ta den där hemska backen.
Ja, de hade ingen annan väg. Och man ska ju komma ihåg, kom vi ner till Visvasvägen, så var ju den mycket sämre på den tiden också.
Ja, de var säkert inte asfalterade i alla fall.
Nej, Visvasvägen tillkom ju i bättre skick 1952 eller något sånt där, 50-52 gjordes ju den om, och innan var det ju en mycket slingrande väg och så vidare. Så att den passerade ju Visvasvägen eller Brakmarsvägen. Den gick ju lämt ner där vid Bergholmsbron och sen förbi och upp till där vid båthamnen ligger idag. Och det är ju den vägen som man kör ner till båtarna idag från Brakmarsvägen. Det är ju gamla vägen det.
Ja, så är det det. Ja.
Och sen gick den och slingrade sig runt och förbi Brakmaren upp, och så att det har skett och runt det gammelmyra, så det har skett en oerhört förändring.
Och där var det backar också.
Ja, då, både backar och allting.
Mm.
Men den slingrades ju fram så den kom fram.
Ja.
Men det skedde i början på 1950, man byggde om den vägen.
Jaha.
Men återgå här nu till Rundemar, så jordbruket upphörde ju på Rundemar 1944, när Stark flyttade därifrån. Han hade 4 hästar och 20-tal kor vid den här tillfället när han slutade. Så att det visar ju att det var en bra gård. Sen, då hade den här mossen hållit på att börja övre kärret, så att, som man säger. Själva utfallet ifrån den hade börjat rasa ihop. Så att då kom Ekström dit för att gräva upp den här utfallet igen. Det här stora diket som går ifrån själva övre kärret och ut ner till Lansjön. Så att då höll man fortfarande på och försökte ha jordbruk och jordbruksmark på kärret. Men sen då när jägarna kom hit, Stockholms stad köpte hela det reservatet och jägarna började arrendera, så ingick ju deras kontrakt att det skulle bli en fågeldamm där som de måste anlägga och så vidare. Så att,
det är väl något litet torn där också? Som
det är en litet älgtorn mitt i det hela, eller ett jakttorn kanske det heter närmast. Där låg det ju alltså då den här röda ladan i alldeles närheten av den här övre kärret då.
Ja, det gör han. Du ska ha hemskt mycket tack för idag. Och jag ser fram emot fortsättningen.
Ja, jag får själv tacka för att jag fått vara här och pratat med dig.
Ja,
det är alltid inspirerande.
Det är jättekul.
Du har hört Göran Magnusson och mig, Gunnela Grell Lundgren, på Radio Tyresö 91,4 eller på tyresoradion.se. Om några veckor kommer det mera. Hej då!